Välkomna allihopa till 39:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson.
Ja, god morgon, eller god middag, eller när det nu är, när ni lyssnar.
Precis, men vi spelar i alla fall in det tisdagen den, vad är det för datum idag?
7 tror jag, va?
7 februari 2017. Och jag ska börja med att be om ursäkt för att under förra avsnittet så satt vi och väntade hela tiden på att den här domen från Patent- och marknadsöverdomstolen skulle komma i målet mellan bredbandsbolaget och de svenska eller amerikanska filmbolagen. Och den kom ju aldrig, och nu har jag pratat med Patent- och marknadsöverdomstolen som meddelar att den kommer den 13 februari, alltså på måndag klockan 11:00. Så då kan vi kommentera den på tisdag.
Just det. Strålande. Men det är ju inte det enda som händer när det gäller Sverige och fildelningen just nu. Regeringen har beställt en utredning. Mm. Och utredningsdirektiven talar om att man vill gå fram med hårdare tag mot fildelare igen. Det finns till och med skrivningar som säger att man ska betrakta storskalig fildelning som organiserad brottslighet.
Okej. För att kunna utdela högre straff då?
Ja, det är ju, alltså det blir ju straffskärpningar när man höjer straffen och när man bedömer brottet som allvarligare. Och då kan man ju koppla på massor med saker som avlyssning och hemlig övervakning och olika slag. Så fort straffen, normalstraffen börjar gå över 2 år så kan man klämma till rätt hårt med tvångsmedel.
Mm. Jag läste några artiklar om det här på idg.se. Och där var det ju en polis, hette han inte Paul Pinter eller något sånt, som sa det att så fort straffskalan går upp över 2 år så har vi en helt annan verktygslåda att använda.
Ja, så nu är det dags att jaga en hel ungdomsgeneration igen. Och glöm nu inte bort att detta är en utredning och ett utredningsdirektiv som kommer från en regering där Miljöpartiet ingår. Miljöpartiet som gick till val på att legalisera fildelning.
Alltså, okej. Men oavsett det så tycker jag att det är liksom tankefel om man säger att man måste höja straffskalan för att kunna utreda ett brott lättare. Det är ju inte det som ska avgöra hur höga straff man kan få.
Nej, men alltså det här ser vi ju på massor med områden där man vill höja straffen. Inte för att man vill straffa folk hårdare egentligen, utan för att man vill kunna övervaka och avlyssna och använda kraftfullare åtgärder mot folk.
Mm. Jaha, men det är alltså en utredning som regeringen redan håller på med, eller?
Ja, den har tillsatts nu om jag begrepp det hela rätt.
Okay. Ja, och då kan vi väl gå vidare till lite internationella nyheter. Du hade något om vad Twitter håller på med.
Just det. Scott Adams, som ju är seriestrippen Dilberts skapare, observerade något intressant, nämligen att han skriver en hel del av saker om president Trump. Jag är inte säker på att han är Trump-supporter själv, men han skriver väldigt mycket om Trump. Förutspådde bland annat Trumpens valseger. Han har observerat att Twitter tycks censurera en hel del saker som han skriver. Och den här censuren, den verkar då vara rätt subtil. Därför att det är inte så att de stoppar ett inlägg. Utan det är bara det att vissa av hans inlägg markeras som borttagna, inte hos alla användare utan bara hos användare som har stora sociala kontaktnät själva, alltså poweranvändare.
Ja, alltså det var ju så att om man retweetar hans tweet så står det så här, om man retweetar något så kan man ju skriva sin egen lilla kommentar till det man retweetar, men så kan det stå the original tweet is not available, eller något sånt. För att man då tror att han har tagit bort den, eller att den har raderats. Ja. Men den finns, alltså den originaltweeten finns, men Twitter skriver att är tyvärr inte tillgänglig.
Och detta är då inte bara någonting som Scott Adams har fått för sig, utan det är många som har observerat det här fenomenet. Och det finns till och med en liten högljudd film om saken som ni kan se på min blogg hax.femjuli.org.
Vi går vidare till Filippinerna.
Yep.
Som vars regering nu har bestämt att man ska blockera ett antal webbsajter. Och framförallt då Pornhub, alltså en av världens största porrsajter. Och det är ju allvarligt att ett land censurerar överhuvudtaget. Men här gör man det då under täckmantel att vilja censurera barnporr, att vilja blockera barnporr. Och den har man ju hört förut. Det är ju aldrig någon som protesterar om man säger att man vill bekämpa barnporr. Men vi i väst här som är väl förtrogna med Pornhub vet ju att det är ju inte direkt någon barnporrsajt.
Filippinerna är rätt, rätt scary där just nu.
Alltså Duterte som leder Filippinerna nu, han är rätt scary skulle jag säga. För att han kommer ju från Mindanao och var borgmästare i Davao. Där han, ja det sägs att han hade något att göra med det som kallas för Davao Death Squad. Mm. Alltså en dödspatrull som dödade ja, tusentals människor utan rättegång. Och det var ju det som han vann presidentvalet på också. Att han sa att jag kommer röja upp bland de kriminella. Så han har ju fått jättemycket kritik för det här naturligtvis. Men han är ju en, vad säger man, en thug.
En jävla tider alltså. När man
en jävla kan, typ.
En aha. Jävla tider när man kan vinna val på att kravet att avskaffa rättsstaten.
Ja, fast jag undrar om inte det är det som det blir mer och mer på något sätt. Och Filippinerna då är ju ett väldigt extremt exempel på det naturligtvis. Men nej, väldigt obehaglig kille.
Jag tycker vi går vidare till korruption och EU. EU hade planer på att släppa en korruptionsrapport förra året. Men det blev ingenting av. Istället så säger man att den korruptionsrapport som skrevs 2014, den räcker gott fortfarande. Trots att man i den pekade på många allvarliga brister och efterlyste många aktiva motåtgärder.
Vad var den här korruptionsrapporten för något då?
Ja, man tittade på hur länderna använder EU-pengar. Och där finns det ju som bekant mycket pengar som går ut i någon form av svart hål. Men sen så skulle den här rapporten även titta på EU-institutionerna. Och det säger man att det kan man på grund av administrativa skäl inte göra heller. Därför att först så måste man vänta på en annan rapport innan man kan skriva den här rapporten. Så att det blir ingen rapport om de interna förhållandena heller. I vart fall inte den närmaste tiden eller de närmaste åren.
Du vet vilket det mest korrupta landet var, va?
Ja.
Rumänien. Ja. Och alla är jätteförvånade. Mm.
FBI... om du berättar lite grann om den artikeln som vi hittade så kan jag fylla på med ett filmtips.
Ja, det handlar alltså om The Intercept som har grävt i FBIs hemliga dokument. Och The Intercept är ju en sajt eller en nyhetssajt som startades av Glenn Greenwald, var det inte så?
Jo.
Alltså han som samarbetade med Edward Snowden.
Precis.
Och det fattade inte jag förrän helt nyligen att det är hans sajt. För att den dyker ju upp allt oftare. Man hittar väldigt många intressanta artiklar där. Och den har otroligt snygg typografi och modern webbdesign. Och sånt uppskattar jag när jag läser. Men i alla fall, så att de har alltså hittat en mängd, eller det måste ju vara någon som har läckt det till dem antar jag, en mängd hemliga FBI-dokument. Och egentligen så verkar det vara främst, vad ska man säga, manualer för hur de anställda ska jobba. Och ur de manualerna kan man då läsa ut väldigt mycket. Och det här är ju en storradda, långradda dokument. Och jag har inte läst alla, men The Intercept skriver dels artiklar om dem och dels så kommenterar de. Alltså de publicerar hela dokumenten med kommentarer i kanten. Och ville du gå in på lite av vad som har kommit fram, eller?
Nej, jag kan ge fint tips.
För det var flera olika saker som har kommit fram, men det som jag tyckte var mest... det som stack mest i ögonen var att FBI använde ju då... Jag vet inte om... Infiltratörer var kanske en annan grej, men de använder alltså människor som på nätet ska locka terrorister till sig för att på så vis upptäcka terrorister eller potentiella terrorister. Men resultatet blir ju att man liksom nästan gör folk till terrorister. Alltså de här personerna, de är alltså som jobbar för FBI, de är aktiva på olika forum på internet och försöker liksom locka fram folk och säga komprometterande saker. Och det har till och med gått så långt att den som till slut har sagt något riktigt allvarligt, så har de börjat utreda den personen, och då visar det sig att den personen också jobbar på FBI. Alltså det är en jävla soppa helt enkelt.
Det finns en fantastisk film som ni bör se som heter Terror med T-et inom parentes, alltså T-error, som bland annat finns på Netflix. Och den visar just ett sånt här fall. Och man följer en sån här FBI-informatör / infiltratör i hans arbete. Och detta sker utan FBIs vetskap. Och man upptäcker ju rätt snabbt att detta är ju en rätt liksom slafsig verksamhet. Där ja, folk får betalt per så kallad terrorist eller islamist som de lyckas avslöja. Och så får han då i uppdrag att gå efter den snubbe som egentligen inte är arab, utan han är amerikan som har konverterat till islam, för att försöka framea honom. Och det jobbas rätt hårt på den här framingsoperationen. Men den här killen som utsätts för det här, han får nys om att någonting är på gång. Så han går till en advokat. Och advokaten pratar med en bekant som känner några människor som är dokumentärfilmare. Och det visar sig vara samma dokumentärfilmare som följer den här FBI-infiltratören.
Aha.
Så plötsligt så får man historien från båda sidor, vilket ju absolut inte gör det ett dugg bättre. Och det här slutar då naturligtvis, jag ska inte komma med en spoiler, men det här slutar naturligtvis som man kan föreställa sig att,
ja,
att
inga det spoilers. Slutar. Men vad spännande, för jag började se den här filmen på YouTube där den också går att hitta. Men tyvärr så var det liksom en blank blaffa över mitten. Mm. Så det var lite jobbigt att titta på efter ett tag.
Ja, den finns på Netflix som sagt. Och den med blanka blaffor på YouTube, det tror jag har att göra med att de vill undvika automatisk igenkänning för upphovsrättsskäl och bla bla.
Men då blir det ju väldigt jobbigt att titta.
Ja,
och det
är rena J. Edgar Hoover och över igen på FBI och presidenten och makt över alltihop.
Okej, terror med T inom parentes. Den rekommenderar du alltså?
Just det. Och vi fortsätter väl på Amerika.
Jaha.
Tror jag.
Ja, fortsätt då.
Därför att... just nu så pågår ju den här stora striden om president Trumps så kallade reseförbud.
Ja, just
det. Och det har ju nu utvecklats till en dragkamp mellan presidenten och domstolarna. Vilket är rätt intressant, för att om vi bortser från själva sakfrågan så visar ju det här att USA faktiskt har någonting som kan liknas vid en fungerande maktdelning, alltså där presidenten inte kan göra hur han vill. Och maktdelning, det är ju då en princip som föreslogs av den franske filosofen Montesquieu, som säger att man ska skilja på den verkställande, den lagstiftande och den dömande makten. Det vill säga att det ska finnas olika maktpoler i samhället som håller koll på varandra.
Verkställande, lagstiftande och dömande makten.
Ja.
Ge lite exempel här.
Ja, i USA så är ju då presidenten och hans regering den verkställande makten.
Just det, kongressen,
kongressen är den lagstiftande makten och domstolarna är den dömande makten.
Okej, kongressen, ja, det är som i Sverige riksdagen, alltså de som stiftar lagarna.
Och i USA så brukar man då kalla massmedia lite skämtsamt för den fjärde statsmakten. Men i Sverige kallar vi det för den tredje statsmakten.
Varför då?
Därför att vi inte har någon speciellt effektiv maktdelning.
Mm-hmm. Vilka är de första två i Sverige?
Ja, alltså det här är nästan överlappande fält. Därför att i Sverige så kan man ju diskutera om det egentligen är riksdagen som stifta lagarna. Det är riksdagen som klubbar lagarna.
Ja, just det.
Men lagstiftningsarbetet sker ju väldigt mycket från regeringens sida.
Ja.
Så alltså att där har vi en uppblandning.
Men det är regeringen som oftast föreslår lagar då.
Ja, just
det. Ska de klubbas. Men du menar att i kongressen i USA så är kongressen mer aktiva i att stifta lagar?
Ja, det får man säga. Mm. Det är ofta det presenteras olika bills där som inte kommer från regeringen. I Sverige kan en riksdagsledamot på sin höjd motionera, vilket i princip alltid avslås.
Okej, så den, vad heter det, lagstiftande? Ja. Den lagstiftande makten i Sverige är nästan identisk då med den verkställande makten.
Ja, och sen har vi det stora problemet, det är att det även finns en gråzon här mellan lagstiftning och den dömande makten.
Mm.
Och där måste det ju finnas ett vattentätt skott, därför att i en rättsstat så även om politikerna säger att alla vänsterhänta borde interneras, så måste det åtminstone finnas ett rättsväsende som kan pröva liksom om detta är grundlagsmässigt, om man får göra så här, och som ser till att lagstiftningen fungerar praktiskt i verkligheten. Och där,
det är det som den dömande makten ska göra,
precis.
Då, domarna.
Och där har vi då ett problem med att det svenska rättsväsendet är rätt nära kopplat till politiken, och det är verkligen inte bra. Och vi ser ju sånt här i Ungern och Polen just nu, att konstitutionsdomstolarna, deras frihet och deras makt beskärs eftersom politikerna vill ha kontroll över dem. Och här ska vi ta och lyssna på ett inslag från Agenda i söndags, där Fredrik Wersäll, som är hovrättspresident i Svea hovrätt, har en del åsikter om saken.
Ja, Fredrik Wersäll, hur reagerar du på det politikerna har gjort då i Ungern och Polen, försökt påverka domstolarna så här?
Det är faktiskt rätt skrämmande. Det är länder mitt i EU som vi trodde var vaccinerade mot den här typen av förändringar. Jag tycker att man ska ta det här på stort allvar. Och vi ser dessutom en framväxt av populistiska partier runt om i världen som kanske ser ett oberoende rättsväsende som ett hot mot den egna maktbasen. Så jag tycker det finns anledning att vara uppmärksam.
Och du tycker också att man faktiskt bör tänka på att kanske försöka stärka domstolarna långsiktigt även här i Sverige. Varför då?
Ja, i praktiken är det ju bara i tider av politisk stabilitet som man kan göra den typen av åtgärder. För när det väl hettar till, då är det förmodligen för sent. Och jag tycker att man ständigt ska ha ett utvecklingsarbete som tittar på detta. Och då har jag varit inne på att man ska titta på några frågor, bland annat den centrala domstolsadministrationen och formerna för utnämning av domare.
Ja, och det är ju som han säger här att ska man säkra domstolarnas oberoende så måste det göras i, så att säga, fredliga tider under demokratiska regeringar, inte i orostider, inte i kristider. Så att det är nog läge att man tittar på det nu. Men någonting som han inte nämner, det är ju då elefanten i rummet, nämligen att många av domarna, alltså nämndemännen, är utsedda av det politiska systemet, av de politiska partierna. Till exempel i tingsrätterna så är det en juristdomare och tre nämndemän från de politiska partierna. I hovrätten så är det 3 jurister, men fortfarande 2 stycken från den politiska sfären.
Och alla där har lika höga befogenheter?
Ja.
De är domare helt enkelt, precis. Man kallas nämndemän.
Jag har för mig att... att om det blir lika i något sammanhang så är det juristdomaren som fäller avgörandet. Men detta gäller ju då både tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätt, kammarrätt och fastighetsdomstol. Att vi har politiker som sitter och dömer. Det är alltså representanter för samma politiska partier som stiftade lagarna som... sitter och dömer, och de gör det inte särskilt bra. Jag gjorde en film om det här för en massa år sedan och intervjuade då bland annat Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Och vi ska höra lite grann vad han har att säga om att nämndemännen utses politiskt och att de inte egentligen har någon juridisk skolning överhuvudtaget?
Nej, det är de ju inte, utan det är ju politiskt valda personer som sitter där som lekmän utan att ha någon juristkompetens alls. Å andra sidan så väljs de ofta period efter period, så när de har suttit i 10 år så har de ju lärt sig lite juridik. Men tyvärr så har de också lärt sig att missförstå en del i juridik, så att de är inte särskilt kompetenta på det området. De inbillar sig att de kan juridik, men det kan de inte. Och sen när man försöker kontrollera det här genom att fråga dem om olika principer, så visar det sig att de har missuppfattat oerhört många av de här grundläggande principerna som gäller för vad som kan pröva sitt brottmål. Att man måste hålla sig till gärningsbeskrivningen och sådana saker. Så vissa saker är man väldigt, har man väldigt god kunskap om vad det ska vara för straff för olika typer av brott. Det lär man sig efter några år och så. Men hur man prövar bevisning och så, det sker fortfarande med många missuppfattningar och fördomar. Och graden av subjektivism i deras bedömning är mycket hög. Alltså den är ganska fördomsfull, måste man nog säga om man ska vara elak.
Och det här är ju intressant därför att det har även gjorts mätningar, tester för att se vad nämndemännen kan. Och det har visat sig att när man har ställt kunskapsfrågor till dem av samma slag som de möter i sitt arbete i rätten, så svarar 63% fel. Alltså 2 av 3 svarar fel. Mm. En av 4 anser att om bevisningen är svag, då istället för att fria så ska man ge ett lindrigare straff. Och sen så kommer de riktigt kusliga sakerna. 50% av nämndemännen säger att de skulle vilja döma utifrån sina politiska åsikter. Och 30% säger att de dömer utifrån sina politiska åsikter. Var tredje nämndeman dömer alltså efter partiboken istället för efter lagboken. Mm. Och vi kan fortsätta lyssna lite grann på Christian Diesen och se vad han har att säga om det.
Det är ofta där hur man tolkar beviskravet, att det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Och ofta så kan de säga så, de ser ju att det är stark bevisning, och då tenderar de till att det ska räcka, men är det lite svagare, att det ligger vid gränsen men under gränsen, då säger juristen att det här räcker inte, men då säger nämndemän, nej, men då kan vi döma till böter istället. Alltså, bevisningen är inte så stark så vi kan döma till fängelse, men den är tillräckligt stark för att vi ska kunna döma till böter. Och det är totalt fel resonemang. För att förutsättningen för att man ska kunna döma någon till något straff överhuvudtaget är att man är skyldig. Det måste man komma fram till först. Det betyder alltså att man ser sig som ändå som representant för sitt politiska parti, och att uppgiften i domstolen är att hävda partiets rättspolitiska uppfattningar. Så man ser sig som en talesman. Och det är ju en total missuppfattning, för när man väl är i domstolen, då ska man vara saklig, opartisk och neutral. Och det där är en kontrast och paradox, alltså, så att man har missuppfattat sitt uppdrag om man tror att det handlar om en slags parlamentarisk uppgift. Det är klart, alltså, med den här partipolitiska rekryteringen så kan det, finns det också risk för att det blir en politisk, en rent partipolitisk arena i tider av starka motsättningar.
Ja, där tar han ju upp precis det du nämnde, och det är ju jätteallvarligt att alltså det här att man ger böter eller ett lägre straff om man tycker att bevisningen inte riktigt håller, det går ju emot hela den västerländska rättstraditionen.
Precis. Och jag skulle nog säga,
alltså antingen är man skyldig eller så är man inte skyldig.
Ja. Och jag skulle nog säga att ta tag i de här sakerna, att kompetenshöja rättsväsendet och att få bort partipolitiken ur domstolsväsendet. Det är nog tillsammans med övervakningsfrågorna då bland det viktigaste man kan göra för att upprätthålla den svenska rättsstaten idag.
Mm. Ja, för att som du sa i början där, man, det här med Trump och domstolarna, det sätter ju verkligen fingret på vad maktdelning är. Alltså det sätter maktdelningen på sin spets på något sätt. Men där är det ju då mellan den verkställande och den dömande makten, kan man ju säga. Och i Sverige då så är det ett virvar av, alltså i domstolarna som ska vara den dömande makten, så kommer då den lagstiftande makten in, och kanske också den verkställande makten.
Allting är träsk, liksom lappar över varandra. Och här skulle vi behöva liksom tydliga gränser.
Mm. Jag måste också säga att jag tror att det här är inte så klart för svenskar i allmänhet, att det här med vad maktdelning är. Jag ser mig som en representant för svenskar i allmänhet, och för mig var inte det här klart alls. Det här med lagstiftande, verkställande och dömande makt. Men däremot kan jag berätta att jag har faktiskt skrivit invandrarprovet här i Tyskland.
Ja.
För att jag tänkte att jag ska, om man vill bli tysk medborgare så måste man skriva ett prov med 40 frågor. Där man, de är ganska enkla, det är frågor om vad demokrati är och så vidare. Men då var det ju frågor, vilka i Tyskland står för den judikativa makten? Och det är väl då den dömande makten. Ja, det är ju domstolarna då.
Ja.
Men just det här, och den legislativa makten, lagstiftande,
Bundestag,
och exekutiva, verkställande. Mm. Alltså det här är ju begrepp som alla tyskar kan.
Ja.
Men det skulle jag inte säga om oss svenskar.
Nej, precis. Och i det här sammanhanget så kan man ju också tillägga då att Sverige skulle nog må rätt bra av att ha en konstitutionsdomstol.
Ja, och det är också en sån där sak som man inte visste vad det var innan man kom utanför Sveriges gränser, om man nu inte är politiskt intresserad som du är.
Domarna i Sveriges domstolar har i och för sig en möjlighet att pröva lagarna mot grundlagen. Men det är aldrig någon som gör det eftersom de inte vågar.
Ja, okej. Men på vilket sätt skulle... Ja, du menar att de skulle kunna sätta ner foten och säga att det här...
Ja, det här strider mot grundlagen kan man säga. Men det sker ju aldrig. Men där, en av de få bra sakerna med EU som jag tycker, det är trots allt att här kommer ju då EU-domstolen och även Europarådets domstol in för att försvara de medborgerliga fri- och rättigheterna.
Mm,
så man kan alltid vända sig dit.
Mm. Nej, men en konstitutionsdomstol eller författningsdomstol, det finns det ju i Tyskland. Ja. Men det finns ju i Tjeckien också. Och i en
det finns i de flesta länder.
Ja.
Helt enkelt en domstol dit man vänder sig för att fråga liksom, är detta i överensstämmelse med grundlagen?
En motvikt till politikerna som stiftar lagar helt enkelt.
Precis, du börjar förstå det här med maktdelning.
Ja, faktiskt. Tror du pratar om maktdelning mellan oss två när du började prata om makt här i början. Just det.
Ja, jag tror att vi har nog faktiskt fyllt ut vår tid gott
precis,
och väl
här idag. Det var många citat och sånt, men det var också väldigt intressant här mot slutet måste jag säga. Och vi får väl återkomma till det. Då gör vi så här att vi hörs på tisdag igen, och då kommer vi äntligen prata om bredbandsbolaget och filmbolagen.
Hoppas vi. Ha det gott, vi hörs. Hej
då.